Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Economics of Strategy är en lärobok i företagsekonomi och mikroekonomi skriven av David Besanko tillsammans med David Dranov, Mark Shanley och Scott Schaefer. Bokens syfte är att ge en ekonomisk grund för strategiska beslut i företag istället för att behandla strategi som enbart ledarskap, vision eller marknadsföring. Visa den hur företag kan analysera kostnader, efterfrågan, konkurrens, organisation och marknadsstruktur. Perspektivet bygger främst på teorin om företaget och industriell organisation, men kopplas fortlöpande till verkliga affärsfrågor. Läsaren får verktyg för att bedöma varför vissa marknader blir koncentrerade när ett företag bör integrera verksamhet. Hur inträde kan avskräckas och varför interna incitament påverkar resultatet. Senare utgåvor har också utvidgat behandlingen av innovation, informationsfrågor och konkurrens i en mer internationell ekonomi. Boken är därför både analytisk och tillämpad. Den vänder sig främst till studenter på ekonomi, management och MBA-nivå. Men fungerar också som en systematisk referens för yrkesverksamma som vill granska strategi med tydliga ekonomiska begrepp. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, värdeskapande som utgångspunkt för strategiska val. Bokens grundidé är att en strategi måste förstås genom det värde ett företag skapar och genom hur detta värde fördelas mellan kunder, leverantörer, anställda och ägare. Det räcker alltså inte att ett företag har hög omsättning eller en välkänd produkt. Den centrala frågan är om företaget erbjuder något som kunder värderar mer än de resurser som krävs för att producera och leverera det. Detta perspektiv gör det möjligt att skilja verkliga konkurrensfördelar från tillfälliga försäljningsframgångar. För ett svenskt företag kan det exempelvis handla om att bedöma om hög kvalitet, god service. Hållbar produktion eller effektiv logistik faktiskt motiverar kundernas betalningsvilja och täcker merkostnaden. Boken kopplar detta till ekonomiska begrepp som konsumentöverskott, producentöverskott och alternativkostnad. Därmed blir strategi en fråga om avvägningar, inte en lista över önskvärda egenskaper. En prissänkning kan öka volymen men minska lönsamheten. En produktförbättring kan skapa större kundnytta, men bara om förbättringen är värd kostnaden. Analysen uppmuntrar därför läsaren att identifiera vilka aktiviteter som skapar värde, vilka som mest flyttar värde mellan aktörer. Och vilka som i själva verket förstör värde genom onödiga kostnader eller svaga prioriteringar. För det andra kostnadsfördelar, skalfördelar och företagsgränser. En viktig del av Economics of Strategy behandlar varför företag har olika kostnadsnivåer och varför storlek ibland är en fördel, men inte alltid. Skalfördelar uppstår när genomsnittskostnaden sjunker när produktionen ökar, exempelvis när fasta kostnader för utveckling, distribution eller anläggningar kan delas på fler enheter. Det hjälper till att förklara varför vissa branscher, som infrastruktur, flyg eller digitala plattformar, ofta präglas av få stora aktörer. Samtidigt betonar boken att tillväxt inte automatiskt ger effektivitet. Stora organisationer kan få svårare samordning, längre beslutsvägar och högre administrativa kostnader. Därför måste chefer skilja mellan tekniska skalfördelar och den organisatoriska komplexitet som kan motverka dem. Boken analyserar också företagsgränser, alltså vilka aktiviteter som bör göras inom företaget och vilka som kan köpas från externa leverantörer. Vertikal integration kan ge bättre kontroll över kvalitet, leveranser eller känslig kunskap, men den kan också binda kapital och minska flexibiliteten. Alternativ som marknadsavtal, långsiktiga relationer och olika former av samarbete kan vara bättre när externa leverantörer är effektiva. Resonemanget är särskilt relevant i en svensk ekonomi med specialiserade underleverantörer och internationella värdekedjor. Den avgörande frågan blir inte om egen produktion är principiellt bäst, utan vilken styrform som minskar kostnader, konflikter och risker i den konkreta situationen. För det tredje, konkurrensanalys med marknadsstruktur och strategiskt beteende. Boken använder mikroekonomisk konkurrensanalys för att förklara varför företagsresultat beror både på den egna strategin och på rivalernas förväntade svar. I en marknad med många likartade aktörer kan priskonkurrens snabbt pressa marginalerna. I mer koncentrerade marknader blir det istället avgörande att förstå ömsesidigt beroende. Ett företagspris, kapacitet, produktlansering eller investering är då också en signal och en möjlig utmaning till konkurrenterna. Economics of Strategy behandlar därför strategiska åtaganden. En investering som är svår att dra tillbaka kan göra ett hot eller ett löfte trovärdigt. Kapacitetsutbyggnad kan exempelvis signalera att ett företag är berett att försvara sin marknadsposition, men den kan också leda till överkapacitet och lägre lönsamhet för alla. Boken kopplar sådana situationer till spelteoretiskt tänkande, där utfallet beror på vilka handlingsalternativ varje part har och hur de förväntar sig att andra ska agera. Det är inte en manual för aggressiv konkurrens, utan en metod för att se konsekvenser och motreaktioner innan beslut fattas. För läsare i Sverige är ramen användbar även på mindre, öppna marknader där lokala företag ofta möter både nordiska och globala konkurrenter. Analysen hjälper till att pröva om en strategi bygger på en hållbar position eller bara på antagandet att rivalerna förblir passiva. För det fjärde, inträdesbarriärer och långsiktigt försvar av marknadspositioner. Economics of Strategy undersöker varför lönsamma marknader drar till sig nya aktörer och hur etablerade företag kan behålla en position utan att förutsätta att höga vinster består. Boken behandlar inträdesbarriärer som kostnadsfördelar, skalfördelar, kunders byteskostnader, varumärkeskapital och kontroll över viktiga resurser eller distributionsvägar. Poängen är att varje påstådd barriär måste granskas ekonomiskt. Ett starkt varumärke är inte ett skydd enbart för att det är känt. Det fungerar som skydd om det påverkar kundernas val och om en ny aktör skulle behöva göra stora, osäkra investeringar för att uppnå jämförbart förtroende. På samma sätt kan en etablerad kundrelation vara värdefull, men bara om den verkligen gör bytet kostsamt eller riskfyllt för kunden. Boken analyserar också hur etablerade företag kan använda pris, kapacitet och produktpositionering för att påverka en potentiell entrants beslut. Men den visar samtidigt begränsningarna. Försök att avskräcka inträde kan vara dyra och aggressiva åtgärder kan utlösa hårdare konkurrens eller dra till sig myndigheters uppmärksamhet. Det viktiga är därför trovärdighet och lönsamhet, inte symbolisk styrka. Detta perspektiv är relevant på marknader där svenska företag möter nya digitala eller internationella utmanare. Det förflyttar diskussionen från att skydda en etablerad ordning till att bedöma vilka fördelar som faktiskt går att försvara över tid. Slutligen, incitament, information och samordning inom företaget. Boken visar att strategi inte enbart bestäms av relationen till kunder och konkurrenter. Ett företags förmåga att genomföra sin strategi beror också på hur medarbetare, chefer och affärsenheter får information och incitament att agera. Här används agentteori och kontraktsekonomi för att analysera situationer där en person fattar beslut som påverkar någon annans resultat. Ägare kan exempelvis ha svårt att observera ledningens ansträngning och en chef kan ha svårt att avgöra om en säljare, leverantör eller division har gjort sitt bästa. När informationen är ojämnt fördelad kan bonusar, mål, uppföljning och ansvarsfördelning förbättra resultaten, men de kan också skapa oönskade beteenden. Ett ensidigt försäljningsmål kan uppmuntra kortsiktighet. Ett alltför detaljerat kontrollsystem kan minska lokalt omdöme och göra organisationen trög. Bokens ekonomiska ram hjälper läsaren att se varför organisationsdesign alltid innebär kompromisser mellan kontroll, motivation, riskdelning och flexibilitet. Den behandlar även samordningsproblem mellan enheter som behöver samarbeta men har skilda mål. I praktiken är detta viktigt i kunskapsintensiva företag, där värdet ofta skapas genom att specialistkunskap delas över organisatoriska gränser. För svenska verksamheter med relativt platta hierarkier ger analysen ett användbart komplement till idén att tillit ensams löser styrningsfrågor. Tillit kan minska transaktionskostnader, men tydliga ansvar och genomtänkta incitament behövs fortfarande när intressen inte är helt gemensamma. Sammanfattningsvis. Economics of Strategy passar bäst för studenter inom företagsekonomi, nationalekonomi, management och teknik, men även för analytiker. Konsulter och chefer som behöver ett mer disciplinerat språk för affärsbeslut. Läsaren får särskilt mycket ut av boken om målet är att förstå mekanismerna bakom lönsamhet snarare än att samla allmänna råd om ledarskap. Den kräver viss vilja att arbeta med ekonomiska modeller och logiska avvägningar, men belöningen är en metod som kan användas på många skilda branscher. Man lär sig att pröva påståenden om skala, differentiering, integration, inträdeshot och incitament mot kostnader, alternativ och sannolika reaktioner från andra aktörer. Det är praktiskt användbart när en organisation ska välja mellan egen produktion och outsourcing, bedöma en ny konkurrensbetydelse eller utforma ansvar och ersättning internt. Bokens tydligaste särdrag jämfört med många strategiböcker är kopplingen mellan formell ekonomisk analys och konkreta företagsfrågor. Den är mindre inriktad på inspirerande företagsberättelser och mer inriktad på att förklara varför ett beslut kan fungera under vissa marknadsvillkor men misslyckas under andra. jämfört med rent teoretiska ekonomiböcker, lägger den större vikt vid strategiskt handlande, organisation och tillämpning. Därför fungerar den väl som en brygga mellan mikroekonomi och företagsstrategi. För en svensk läsare är den särskilt relevant som analysverktyg i en exportberoende ekonomi, där företag ofta måste hantera både lokala förutsättningar och internationell konkurrens. Om du vill stödja David Besanko, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!